I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel. Klaps och steering wheel här.
Plattan i mattan är tillbaka hos er i era öron mitt i sommaruppehållet. Och den här gången så hör ni mig, Filip Lindfors, från ett hotellrum i Köpenhamn. Anna Andersson, du är på de skånska platta markerna, va?
Jag sitter i mina kuperade hörn i Ystad igen.
Och idag har vi celebert besök i podden. Ni har hört hans namn många gånger i Svenskkollen och fått höra att ja, han har vunnit, ja, han har vunnit igen, ja, han har vunnit igen. Han ledde mästerskapet i totalen, ja, han gick mot en ny seger och tog pole. Från Linköping, totalledaren, otroliga vinnaren av Formula Regional Championship och Svensk Racings framtid i plattan i mattan idag, Dino Beganovic. Tjena Dino! Välkommen till plattan i mattan. Hur är läget nu då?
Tack så mycket. Jo, men det är bra. Jag har precis kommit hem till Linköping efter en lång säsong hittills. Jag har inte varit hemma sedan april, så skönt att komma hem nu när det är lite semester hemma.
Det är ju jävligt viktigt med semester alltså, även när man kör i de där hastigheterna som du gör. Säsongen har alltså hållit på nu ett tag och du är alltså i totalledning på 220 poäng i framför då tvåan som har 179 poäng i det som heter Formula Regional European Championship. Vi har hört Anna försöka uttala det många gånger i podden och snubblat, och jag tänkte att jag skulle vara lite så här kaxig och cool nu och göra det perfekt, men det gick fan inte så bra.
Nej, men det är så sjukt långt det där namnet alltså. Vad säger du, Dino?
Jo, men alltså det är ett långt namn. Jag tror det är lite vad de måste ha egentligen med FIA och så. Men ja, vi brukar hålla det kort med Formula Regional Championship. Det räcker så. Sen så är det lite längre med Formula Regional Championship by Alpine också.
Ja, bara för att det ska vara extra jobbigt.
För varje nivå man tar sig upp rent i liksom, vad ska man säga, i farmarligorna till F1, desto enklare blir namnen också. Och målet är då bara två bokstäver, F1.
Ja, precis.
Men du, skulle du kunna förklara för oss lite grann, var ligger det nu då på den här F1-stegen så att säga? För vi har ju pratat om dig som Ferrari junioren och så vidare. Och sen är det lite svårt att hålla koll för många på var ligger de här olika. Det finns ju inte liksom, stegen är ju inte så himla tydlig om man nu inte är inom racingen. Så vad skulle du säga? Var är du på stegen på väg mot ditt mål?
Så det finns ju Formel 1, Formel 2, Formel 3 och Formel 4. Jag ligger mellan Formel 4 och Formel 3, den internationella serien. Så den här Formel 3-serien, den är mer för den europeiska serien kan man väl kalla det. Sen så finns det sen nästa steg är Formel 3 internationella. Sen efter det blir det lite lättare att hänga med, men emellan Formel 3 och Formel 4 ligger jag just nu. Mm.
Och då finns det en Asian Formula Regional också, eller hur? Där du har kört några gånger.
Ja.
Och sen är det Ferrari Junior, och vad betyder det då?
Det betyder att jag har stöd från Ferrari, från F1-stallet. Där jag får stöd. Jag får stöd från dem, support från dem på bana och utanför bana. Och jag är liksom, jag har dem bakom mig kan man väl säga.
Och då blir jag nyfiken på hur det liksom går till rent utanför racingen att vara Ferrari-förare. Jag gissar på, jag ser att du har en röd tröja på dig. Jag gissar att det är ett Ferrari-märke där någonstans, va?
Det är ett Ferrari-märke.
Kan det stämma? Ja, det är snyggt. Är det så att liksom du är i deras, under deras omsorg så att säga? Är det, för du är ju 18, va? Stämmer det? Då bor, och du bor i Italien och du tränar då för Ferraris juniorteam. Är det så att ni liksom, bor ni som är talent drivers där, bor ni på ett så här gemensamt ställe? Lagar de mat åt dig eller hur funkar det vardagliga?
Jag bor i ett hus som Ferrari hyr. Sen så är det två andra som bor där med mig som kör Formel 4. I samma hus. Sen de andra förarna, så de som kör Formel 3 och de andra förare som kör Formel 4, de bor ganska nära oss, om nära i Maranello. Men dagarna där, det är liksom, vi är i fabriken, vi tränar, har olika aktiviteter, olika möten inför race och efter race. Och sen så kommer vi hem, vi lagar mat tillsammans, vi som bor där, i det här huset, jag och de två andra. Och sen jag har min simulator där, så jag spenderar ganska mycket tid på den.
Ja, det kan man ju förstå, det här simulatorlivet som det är att vara racingförare. Man undrar hur det var förr, när det inte liksom... när det inte fanns simulatorer. För nu, jag vet inte, hur många procent av din vakna tid lägger du på simulator liksom?
Ja, det är väldigt mycket. Jag tror det är alldeles för mycket. Om jag har en ledig dag så kan jag sitta där hela dagen. Från morgon till kväll.
Ja.
Men liksom det är för att köra och liksom för att hålla mig liksom vaken. Eller alltså att jag är underhållen av något. För jag kommer ihåg när jag inte hade en simulator så ville jag liksom köra hela tiden. Och jag tror den har räddat mig lite att jag inte har det hela tiden att jag måste köra typ. Så det är skönt.
Fatta hur det var för Prost och Senna och de här gamla gubbarna. Som när det liksom inte fanns datorskärmar. Ja, det var lite innan dem kanske. Mm. Med tanke på hur man jämför, hur mycket... ni unga förare som kommer upp nu, vilka liksom körmöjligheter man ändå har när man bara har simulatormöjligheter?
Ja, definitivt. Det har utvecklats och ändrats väldigt mycket från deras tid. Och det börjar ju bli, alltså det är ju mycket mer i detalj nu att allt ska vara perfekt och liksom man försöker använda så mycket som möjligt utanför banan för att bli snabb på banan.
Och här har jag en fråga som kanske är... du får ta den som du vill. Den kanske, för jag spelar ju EA Sports-spelet, va? På PlayStation. Och jag tänker ju att ni har ju lite mer avancerade grejer, va? Men är det så att alla har sina egna? Eller kör ni alla? Är det liksom en speciell utvecklare som är liksom bäst på att göra simulatorer? Eller har ni på Ferrari era egna, så att säga?
Nej, vi har, alltså det är en, vad ska man kalla det, ett spel som är liksom bäst på det. Och där kan man se väldigt, väldigt många förare köra. Inte bara från Ferrari utan liksom i hela världen. Till och med Formel 1-förare när det var, speciellt när det var karantän och när det var som värst i pandemin. Så kunde man se väldigt många förare köra där. Och ja, liksom, vi använder ju våra simulatorer lite mer för skojs skull. Och för att liksom få den känslan att vi kör. Men sen innan race och efter race så åker jag till teamet. Och där är det mycket, mycket större och mycket mer avancerad simulator. Där vi liksom hjälper också teamet med setup och lite mer... känsla i körningen innan man kommer till banan.
Men det jag skulle vilja veta, ni är ju 9 stycken förare nu i Ferrari Driver Academy. En av dem är ju Mick Schumacher. Men hur i hela världen hamnade du där? Hur hamnade du på Maranello? Var kommer du ifrån? Vad var liksom starten?
Så jag körde, det var 2019, jag körde go-kart internationellt med Joakim Ward. Det var mitt första fulla år att jobba med Rickard Rydell. Och jag kommer ihåg...
Ja, vi ska säga det innan du går vidare bara, att Rickard Rydell är alltså din manager. Samma Rickard Rydell som jag växte upp med att se på tv när han körde STCC med en Volvo, och samma Rickard Rydell som vi ser i Viaplay-sändningarna nu bredvid Janne Blomqvist och i studion med Susanne Sjögren.
Yes.
Racing-legend.
Ja, precis. Och sen så... Det gick väldigt bra den säsongen. Jag blev italiensk mästare i min klass och blev tvåa i VSK europeiska serien. Och det var flera som fick upp ögonen för mig och jag fick chansen att göra Ferraris uttagningsläger som var i Maranello i början av september tror jag. Det var efter mitt sista race i go-kart som var VM. Och sen efter det så var ju planen att gå upp i Formel 4 och börja testa och så. Men jag hade inte så mycket tid att testa Formel 4 innan jag kom till uttagningslägret. Jag hann bara ett test efter VM och innan det lägret. Så det lägret var 4 dagar i Maranello, varav en av dagarna var på bana. På deras bana i Fiorano. Och ja, där så det var vi 4 förare. Och de valde mig till slut. Och sen så fortsatte de testa mig i olika form av 4 tester på vintern. Och sen så fick jag besked i december av Rickard att de var intresserade. De ville skriva kontrakt och så. Så jag var tvungen att hålla det hemligt för mig själv hela december. Och mitten av januari så blev det annonserat att jag blev en Ferrari junior.
Och hur var det samtalet att ta emot då?
Ja, det var, jag tror inte jag förstod det i början. Så det var liksom, alltså det var ju jättekul. Men jag tror inte jag förstod det innan 5-10 minuter efteråt. Så liksom... Då fick jag in det på riktigt att det var verkligt.
Men fattar man det innan man kliver in? Alltså det känns ju ändå som att Maranello är en sån stor grej. Så att det fattar man väl knappt innan man sätter foten och kliver in och ser hästen liksom.
Ja, men jag kommer ihåg det var i december jag och Rickard åkte dit för ett möte. Det var precis efter vi hade skrivit på kontraktet för ett möte med min Ferrari juniorboss Marco Mattassa och Laurent Mekis som är i Formel 1. Och jag kommer ihåg, det är där den bilden är ifrån som många använde precis framför fabriken där jag står. Men jag tror mest när jag fick in det var när det blev annonserat, när liksom alla tidningar, när liksom det var så mycket publicitet. Jag kommer ihåg den dagen där det blev annonserat. Jag var i skolan till och med. Det var runt precis innan lunch. Och bara mina följare gick så här. Alltså 1000 följare på 10 minuter säkert. Och det var ju något helt nytt för mig. Och mina kompisar var där också. De förstod inte riktigt heller i början. Men jag hade liksom gett dem lite tips i början vad det kan vara och så, men sen så förstod de.
Ja, och sen så stack du ner och då var det liksom pandemi, så du flyttade till Italien och blev inlåst i stort sett. Det måste ha varit en ganska tuff start.
Ja, alltså det var inte lätt. Eller vi åkte ju, jag åkte ner i slutet av januari för ett träningsläger i Maranello. Sen en vecka efter det så hade vi ett träningsläger i norra Italien. Kommer jag ihåg, ett vinterläger. Så det var ändå innan, jag fick lite tid innan pandemin började. Men sen efter det, jag kommer ihåg, jag var i Italien då. Och de sa att på måndag så kommer det stänga. Och jag var där på en söndag. Och allt skulle stänga ner. Och jag kommer ihåg, mamma var också där. Så vi var tvungna att hitta ett flyg hem för att inte bli fast där nere. Men sen i, jag tror det var 1 juni. Nej, något sånt. I början av sommaren så flyttade jag ner med alla mina grejer. Vi åkte bil ner. För det var fortfarande ganska svårt att flyga och så. Så vi tog bilen ner, vi fick ner alla grejer. Simulatorn var med också.
Viktigt.
Ja, så jag började. Jag bodde hos teamet i början, hos Prema, som är i Vicenza. Och efter ungefär 3 månader så flyttade jag till Maranello.
Men du, hur funkar samarbetet då idag för er som är inom Ferrari Driver Academy och F1-teamet, med tanke på att Mick Schumacher är fortfarande akademiförare fast han faktiskt kör F1 för Haas. Så hur funkar samarbetet och vilken kontakt har du liksom med typ Binotto och de här som vi ser på TV?
Men, alltså, man ser ju dem nästan varje dag i fabriken. Alla ingenjörer och från olika delar, från turbodelen eller från motordelen, från chassi och alla sådana olika delar. Men det är ju klart, jag vet, det är ett ställe vi brukar gå och käka lunch på. Nästan varje gång så träffar vi Mattia där på lunchen. Så det är en liten stad, så det är inte så mycket yta man kan röra sig på. Så man träffar de flesta väldigt ofta. Men förare som F1-förare, de är inte där lika ofta som vi är. De är mest där för simulator och det är där. Sen så åker de hem antingen till Monaco där Charles bor, eller Sainz är där oftare än Charles, vet jag. Jag har träffat han i gymmet några gånger. Så.
Och då vägen för dig. För att jag behöver väl inte ens fråga om vad slutmålet är, så att säga. Det säger väl sig ganska självt att målet är ju att köra F1, eller hur?
Det är mitt mål.
Och vad är då liksom vägen dit? Förutom nu att vinna Formula Regional European Championship by Alpine 2022. Sen ska du ta dig vidare till vad då? Vad är dina steg, så att säga?
Steget hade varit Formel 3, internationella, nästa år. Förhoppningsvis
vinna det.
Ja, förhoppningsvis vinna det.
Och det är den Formel 3 vi pratar om som går i samband med F1-helgerna, som ja. Ligger direkt under stegen. Liksom. Så att vi pratar om samma. Mm.
Och sen inte hålla sig för länge där. För att sen gå upp i Formel 2. Och sen får vi se om det blir 1 eller 2 år där. Ja.
Och de där, ja, vinner du direkt serierna, då får du inte vara kvar ju.
Nej, precis. I de där serierna är det reglementet så att vinner man direkt så får man ju inte vara kvar. Då måste man ju avancera.
Ja.
Så att man inte hamnar som en Piastri på att byta bänken.
Ja, precis.
Lika bra att köra hela vägen på en gång. Innan vi dyker in på mer saker så har vi tänkt att vi ska ha lite små snabbfrågor här med dig. Sen så kommer vi snöa in på detaljer beroende på vad vi landar i. Men jag tänker att vi bara kör några snabba här för att lära känna dig lite bättre. Fullständigt namn?
Dino Beganovic.
Jävla enkelt och bra. Och det låter, det är ett stjärnnamn alltså.
Tydligt. Jag tycker att det passar bra.
Ja, verkligen. Det är skönt att i alla fall veta nu när du har levt 18 år i livet och känna att men du passar bra med namnet, det är bra. Ferrari-föraren Dino Beganovic, det passar bra. Ålder är alltså 18 nu. Och då undrar jag, har du liksom gått i skolan, pojk?
Jag har gått klart nian. Jag gick klart nian när jag var, vad var det, 16 år. Och efter det så har det inte varit så mycket.
Ja, ah, spännande.
Racingskolan ändå, menar du?
Ja, livsskolan.
Ja, det, inte supervanligt nu för tiden ändå. Jävla intressant, det gillar jag. Ingen gymnasie, fan vad skönt. Skita i det där skolväsendet och bara köra bilen istället. Då undrar jag så här om bilen då. Jag vill veta, just det, du är 18. Har du körkort ens?
Yes.
Hur gick det till? Alltså, inte rent, du stämplade in på körskolan och gjorde dina lektioner och körde upp. Mer, visste liksom din lärare vem du var?
Ja, vi har känt honom väldigt länge, så jag fick mycket hjälp med det. Jag kommer ihåg, planen var att köra upp och göra teorin samma dag, och det skulle ha varit på min födelsedag. Men planerna ändrades flera gånger, jag tror 5 gånger. Så fick vi byta tid eftersom det var grejer som kom upp. Så jag åkte till Asien, till Dubai, för att köra mästerskapet där. Och det var på min födelsedag också. Sen när jag skulle komma hem så tänkte vi, ja, då har jag en bra chans att ta körkortet. Men nej, då skulle vi ha ett träningsläger i Maranello. Som kom upp en vecka innan ungefär. Så sen så fick jag en liten lucka att åka hem i mars och göra klart det. Men det var inte lätt, för jag var ju tvungen att plugga teorin väldigt bra. Och jag läste boken, som jag är väldigt stolt över. Jag trodde verkligen inte jag skulle göra det.
Och det är inget ni får lära er på liksom racingskolorna, att lära er trafikskyltar och sånt. Manövrera bilen kanske du kan, men att lära er skyltar är inget som de lär er, va?
Att den enda skylten man ser är, ja, 60 i depån, och sen så är det liksom en sån ut i depån så är det ingen hastighetsgräns. Men ja, efter det så var det var tufft att komma hem, och sen så var jag tvungen att göra teorin. Dagen efter köra upp, men jag klarade på första försöket, så jag är ganska nöjd. Men jag vet...
Ja, det var fan tur det.
Efter uppkörningen så sa han åt mig att jag körde för långsamt. Men jag ville hellre vara på den sidan än på den andra sidan.
Ja, det var tur det. Så nu har du haft körkort en liten stund i alla fall.
Ja, ja.
Då kan jag ställa frågan, när vi vet den här bakgrunden. Snabbaste hastighet du någonsin kört, både på bana och privat?
Ja, du. Jag åkte ner till Italien med min bil efter jag körde upp med pappa. Så det var en bra bit. Men snabbaste hastighet på bana, 270 skulle jag säga.
Och då, vad känner man då liksom, när man är uppe i de där farterna? Tänker man något på det?
Man är ju oftast bakom någon då, för man har en bra slipstream. Så man försöker ju köra om då i de hastigheterna. Men
man känner att man vill köra snabbare.
Ja, ja, men lite så. Man måste ju komma ikapp den framför. Men ja, jag känner inget speciellt när det, alltså, varje varv går det ju så i ungefär 17 varv. Så sen på träning så kör vi ju så snabbt också. Så jag tror jag har vant mig lite.
Men vad är det som är tjusningen då? Vad är det som lockar sådant med den här racingen för dig?
Jag skulle ju säga definitivt farten. Farten, att liksom man är ju sånt adrenalin. Och att det går så snabbt, men... Inte bara att det går snabbt, utan man måste ju tänka också. Liksom, det är så mycket grejer, till exempel i ett startögonblick. Så måste man ju tänka på så mycket grejer. Liksom. Det är ju inte bara gasa och sen så blir det som det blir i första kurvan. Utan man är ju bilar bredvid sig, vänster, höger, framför, bakom. Och det är ju flera bilar man har också. Det är inte bara en bil. Och sen ska man växla, sen ska man göra det så snabbt som möjligt. Sen ska man bromsa helt plötsligt, sen så om det händer något framför. Så det är så mycket, mycket grejer som går igenom ens huvud, speciellt i starten. Och sen ska man ju försöka vara smartare än de andra under racet också. Till exempel i år har vi en grej som heter push to pass, som vi kan använda 5 gånger. under racet som är 15 sekunder. Och på vissa banor så gör det inte så mycket. För rakan är inte så lång som är, alltså 15 sekunder. Men till exempel på Spa så var rakan 25 sekunder. Så man kunde ju antingen aktivera det i början eller mot mitten av rakan. Och sen tjäna i slutet av rakan. Istället för att tjäna i början av rakan.
Push to pass, säger du. Det är liksom en knapp som du har som gör att du får ut ännu mer energi av bilen.
Ja.
Som någon slags ERS-version.
Ja, ungefär. Utan elektriciteten, utan det kommer från turbon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du sa att du tog din bil ner till Italien. Min frågorna som jag har skrivit ner är: vilken var din första bil och bilar du äger?
Ja, det är en röd bil, en röd Golf är det.
Ja. Härligt. Fan, vad skönt att höra en racingförare berätta att färgen på bilen före märket.
Ja. Jag tycker det, för det är ingen Ferrari, men det är typ som en Ferrari, för den är röd. Så.
Ja, det är riktigt. Men det är inte så att du... Vad kör du runt med den? Kör du runt med den bilen där?
Jag kör runt med den.
Och då vet man att om man har vägarna upp så kanske man kan köra till sig lite Ferrari-premier. Sen under,
ja, jag har tänkt på det också. Som en företagsbil kanske.
Ja.
Jag tänkte du skulle ha en sån elskoter liksom.
Jag hade en cykel innan i Italien, innan jag fick körkort. Men ja, när jag blev uppgraderad lite.
Ja, till en Golf, det är härligt.
Ja.
Du, vad gör du när du inte kör simulator eller Formula Regional European Championship-bil?
Jag spenderar mina dagar i Maranello, där vi tränar. Eller mest, det är ju mest vardagarna som vi är där. Sen helger kanske vi hittar på något. Vi förare åker till, det finns en sjö en timme därifrån, Gardasjön, som vi brukar åka till.
Mycket fina viner har du där. Se fram emot sen när du börjar bli vindrickare också. Det har du inte blivit än kanske.
Nej, inte än. Men ja, det kanske blir snart. Men vi har ju spenderat mycket tid där från karting. För det är en av de största banorna där i go-kart. Så vi har spenderat mycket tid där. Men det är också ett väldigt fint ställe, så vi brukar åka dit. Vi förare, bara för att ta det lugnt på helgerna ungefär.
Mest minnesvärda race som du kört och som du minns som du har sett Formel 1 på TV?
Som jag har kört... skulle jag säga min vinst i Monaco.
Ja, det måste ha varit häftigt.
Ja, det var något annat.
Ja, men det ska sägas att det som är lite coolt med Formula Regional är ju att ni faktiskt kör på F1-banorna. Till skillnad från lite alltså annan racing där man tar sig upp i stegen. Eller hur? För att ni kör ju på samma banor som... F1-förarna kör på.
Ja, det är ju jättebra i det här mästerskapet, för vi kör på, det finns inte någon bana som inte är en F1-bana. Så det är väldigt bra för framtiden också, när man kliver upp i Formel 3 och Formel 2.
Och Monaco, du sa ju förut att... Förlåt, säger du Anna?
Nej, men jag tänkte, du sa ju förut att stegen är målet, men hur långt fram ser du det målet? Som Formel 1 liksom. Pratar vi 5 år? Pratar vi 10 år? Vad pratar vi här?
Ja, jag sa ju någon intervju. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska försöka säga samma. Men jag skulle säga 5 år.
Det sa du till mig förra gången jag frågade också, så det var ju bra att du håller i.
Ja, jo, men det var till dig jag sa. Så. Ja, fem år skulle jag säga.
För min del får du gärna snabbspola det där och ändra om du vill. Det gör inget, du behöver inte hålla dig till samma. Nu när du märker hur jävla bra det går.
Ja.
Kan du dra ner ett år för varje championship-seger?
Ja, nästan så.
Har du något sånt race som du minns särskilt mycket då? Jag vet att du har sagt att Michael Schumacher är din favoritförare genom tiderna.
Har ja, något, jag kommer inte ihåg så mycket verkligen från hans tid. Jag har ju sett, alltså jag kommer ihåg lite då och då. Men inte så där jättemycket. Jag kommer ihåg ett race från Sebastian Vettel när han vann sitt första mästerskap i Abu Dhabi. Där det var det 3-4 förare som kunde vinna mästerskapet i det här racet. Och han vann det till slut. Så ja, han är en av mina liksom idoler kan man väl säga. Och det här racet, jag har faktiskt kollat på det flera gånger. För jag blev inte så trött på att höra alla liksom teamkommentarer, för det är ju så mycket snack om mästerskapet, var man ska placera sig och om man måste tjäna en till plats så händer det här i mästerskapet. Och nej, det var ett intressant race.
Vilka har du mer som du liksom ser upp till, eller vad man ska säga?
Jag ser upp till Michael Schumacher som du sa, Sebastian Vettel och Charles.
Du har snackat med Charles Leclerc någonting?
Ja, speciellt i Monaco fick jag chansen. För till exempel som förra året så var det lite svårt att komma in i F1-depån. För de hade sina bubblor och ja, det var svårt att komma nära där. Men i år så fick jag chansen att kolla på racet i Monaco. F1-racet, och jag var där på kvalet också i deras hospitality och i deras depå. Så ja, det var kul, för jag kommer ihåg att jag käkade lunch där i deras hospitality, och så kom både, alltså inte samtidigt, de kom inte fram samtidigt utan de kom en och en. Men det som var kul var att de visste att jag hade vunnit där, och de, alltså de sa grattis till mig. Så det var inte så att de liksom, det var bara känna allt bra så. Utan de visste att jag hade vunnit. Så det var lite speciellt. Så.
Fick du något tips eller råd?
Nej, inte direkt. Jag gav tipsen till dem. Nej, men alltså banan var lite annorlunda den dagen. Så de frågade bara vad som hade ändrats. För när olika klasser kör så kör de med olika däck. Och olika däck kan sätta olika fäste på banan. Så banan hade ändrats lite till söndagen, men ja, inte mycket mer än så.
Nej, det hjälpte ju inte för Ferrari-strategerna den dagen i alla fall.
Nej, det hjälpte ju inte faktiskt.
Mm. Du, jag tänkte på det. Ferrari har ju haft en ganska tung sommar. Vi gick igenom här i förra veckans podd hur Charles Leclercs 8 senaste race har sett ut, där det var, där vi ser på en seger och pallplats faktiskt, och resten är lite tyngre. Hur har stämningen varit i Maranello den här våren, sommaren? Du som har varit där på plats.
Den har ju varit bra när det har gått bra. Den har varit väldigt bra. Alltså bäst. Det har inte varit liksom så bra sedan jag kom hit. För 2020 var ett tungt år för dem. Och de har gjort ett stort steg framåt nu. Men jag skulle säga att ja, det är tungt för alla som jobbar där att se ett misstag som Charles gjorde på Ricard. Det är liksom tungt för dem att se att det kommer bli svårt att vinna mästerskapet i år. Lite så. Men samtidigt så är det kul att se att alla vill framåt. Speciellt för att det har gått så bra i år jämfört med förra året och året innan det. Och att Ferrari är tillbaka och fightas om det. Men ja, det är klart. De har lite kvar att jobba och se till att inte såna misstag händer också som i strategi, men också från förarsidan som Charles gjorde.
Men du, nu är det 9 lopp kvar i höstens Formel 1 här. Vi har lite paus just nu. Men vad tror du om hösten? Vad är din, om du får kika lite i spåkulan? Vad tror du om F1 hösten 2022?
Jag tror det kommer bli intressant. Speciellt för att Mercedes är tillbaks. Lite tillbaks. I fighten om podium och första platser som vi såg i helgens Grand Prix. Men ja, jag vet faktiskt inte. Det kommer bli fight om, alltså det kommer vara 3 team som fightar som pole, tror jag. Definitivt, i slutet av säsongen.
När man är en sån talent driver som du är, är det så att ni, hur ser ni på F1-racen? För jag tänker mig att det är liksom höjdpunkten varje vecka på det sätt, förutom de egna racen man kör. Att ändå se på the big guys, verkligen. Mm. Att har ni någon sån här samlings, att kolla ni ihop, sitter du och kollar själv med papper och penna och antecknar liksom för att utveckla det själv, eller slår ni ner med liksom chips och popcorn och hela den faderullan, träning 1, träning 2, träning 3 och så vidare?
Ibland brukar vi få chansen att vara i Maranello i fabriken under race eller kval. Speciellt träning brukar vi vara där. De har en remote garage där de har, jag tror, 40 platser i ett rum och en stor skärm och med olika datorer, med massa datorer, så man kan se jättemycket inside information och man kan höra från, inte bara från Charles till exempel till ingenjören, utan från mekaniker till ingenjör till Maranello när de snackar tillsammans. Så det brukar vara ganska intressant att få kolla på det. Men ofta så blir det att vi är hemma. Antingen så kollar vi tillsammans. Eller så sitter jag i simulatorn och kollar med några andra förare online. Så vi brukar koppla upp oss så vi snackar i samma samtal. Och vi kollar på racet. Men det har hänt ganska ofta i år att under söndagen så är jag i simulatorn i Prema. Så vi brukar kolla på racet där.
Du, hur är konkurrensen då, tänker jag? För att ni som är i den här Driver Academy, ni vill ju samma sak. Ni vill ju köra F1 för Ferrari. Och 9 platser finns det ju inte.
Nej, alltså jag skulle säga att jag har inte haft den konkurrensen som kanske de andra har haft. För det är 3 av förarna kör Formel 4, så de kör i samma klass. Och det är ju säkert jättemycket konkurrens där. Medan jag är den enda Ferrari-föraren i Formel Regional. Och det är 2 stycken i Formel 3. Så det är säkert mycket mer konkurrens när man kör i samma klass. Men just nu så, när man kör i olika klasser, så är det ingen konkurrens alls.
Men hur funkar det då? Är det här liksom med Ferrari Driver Academy, förnyas det år för år, eller har man längre kontrakt, eller hur funkar den biten?
Man har ett längre kontrakt där Ferrari måste för varje år vad ska man säga, bekräfta att man är kvar.
Så du måste göra vissa saker liksom för att få ha chansen att få vara kvar. Du måste.
Ja.
Kan du berätta några av dem? Vad du måste göra?
Alltså det är inte något från punkt till punkt vad det är. Utan det är mer hur det har gått under säsongen. Det beror mycket på om det är första säsongen eller andra säsongen i klassen. Så det är mycket högre förväntningar när det är andra säsongen i klassen. Så man förväntar sig att man vinner race och att man är med och fightas om mästerskapet. Medan första året kanske är lite mer som ett lärår för andra året som kommer.
Lite som du hade i fjol då, för du hade ett lite tyngre år förra året och så gick det bättre på slutet, och i år har du ju sopat banan med konkurrenterna, typ.
Ja, nej men alltså det är ju där man måste ta, om man vet att man ska göra 2 år, så måste man ta första året lite som ett lärår och lära sig, så man inte gör de misstagen nästa år. Och jag har ju sett själv den skillnaden att de små misstagen, de händer inte i år.
Och framåt då?
Det är skönt.
Nu när du har, hur många race har ni kvar? Är det 3 race kvar eller?
Ja, 3 helger kvar.
Och du är som sagt då 41 poäng framför tvåan i totalen. Det krävs ju egentligen att du bara fortsätter göra lite samma. Så kommer det här gå vägen. Men vet du om vad du kommer köra nästa år?
Vi har tänkt på det. Jag menar, Rickard har tänkt på det. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men,
fan vad skönt att slippa tänka och bara köra.
Ja, det är väldigt skönt faktiskt att slippa göra det. Men ja, planen och förhoppningsvis så kommer vi köra Formel 3 nästa år. Så det kommer vara tester.
Och då är det något som Rickard, du och Ferrari tillsammans ska liksom argumentera för eller förhandla er fram till eller komma överens om. Eller,
ja.
Är det så det funkar?
Ja.
Så med Ferraris välsignelse och stöd så blir det F3 nästa år.
Ja.
Och då ökar ju kraven ytterligare, tänker jag. Vad kan du ta med dig från den här säsongen till nästa?
Men ja, som jag sa, de små misstagen som har hänt förra året och de stora misstagen också som har hänt förra året som jag inte gjort i år och kanske något misstag som har hänt här och där i år också kan tas vidare för nästa säsong. Det är ju en annan bil också som jag måste ju lära mig den snabbt. För det kommer inte vara så mycket träningstid i den bilen inför första racet.
Men hur funkar den biten också då? För det är ju en sån där sak att hela tiden lära sig nya typer av bilar vägen upp liksom. För det är ju någonting som jag vet Felix Rosenqvist har varit väldigt, väldigt duktig på. Att hela tiden lära sig nya bilar. Hur funkar du där?
Jag tycker det har gått ganska bra. Min kanske styrka är att jag har varit... Jag kan liksom adapta ganska lätt till olika situationer. Om det är en annan bil eller om det börjar regna på banan när det är torrt till exempel eller något sånt.
Är det någonting man kan träna på eller har man det naturligt?
Det är svårt att träna på det. Det är ju mer att man måste vara säker i sig själv och i bilen. Och att ha den känslan att man... den känslan med bilen, att liksom känna den verkligen bra och känna vad bilen gör. Så nej, jag skulle säga att det är svårt att träna på. Man måste träna väldigt mycket för att bli bra på det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, klockan ser jag börjar ticka iväg här och jag vet att du är en 18-åring som inte har varit hemma i hemstaden på många månader. Och det är sommar och du är ledig. Vad väntar för dig de här lediga veckorna hemma i Linköping?
Ja, jag har ändå lite att göra. Jag ska vara med i P4 Radio om 15 minuter. Så jag måste åka till stan snart. Annars så bara vara hemma med familj och vänner. Sen ska jag åka till på semester till Kroatien också med några vänner efter det. Innan jag kommer tillbaks lite en vecka innan jag åker tillbaks till Italien i slutet av månaden.
Gött. Och sen har du 3 race kvar att vinna, va?
Yes.
Det är vad som kommer hända.
Det är förhoppningsvis vad som kommer hända.
Och om du bara, sista bara innan du ska kuta iväg. Om vi då har ett gästavsnitt med Dino Boganovic om ett år. Hur presenterar du dig själv då? Dino Boganovic.
Ja, Jag hoppas att jag kommer presentera mig som Formula Regional Champion och att jag kör Formel 3 för Prema.
Det låter ju lysande.
Ja.
Då säger vi så att Dino Begavanovic måste ju kuta till nya mediaåtaganden. Så är det när man är Ferrari Talent Driver och blivande Formula Regional European Championship by Alpine 2022 Champion. Dino, tack så jättemycket för att du var med och kacklade med oss här.
Ja, ett stort tack Dino för att du tog dig tid.
Ja, tack själva. Det har varit jättekul faktiskt.
Super. Och ni som lyssnar, ni kommer såklart kunna höra hur det går för Dino i vårat Svenskkollen-segment. Det var alltså sommaruppehållets första gästavsnitt. Plattan i mattan kommer även ha en gäst i nästa veckas podd, då det inte heller har raceats Formel 1. Och Anna, du kan ju berätta lite mer om vad vi har för gäst nästa vecka. Då går vi upp i åldrarna och tillbaks i historien.
Ja, det gör vi.
Om Dino är framtiden så är nästa gäst historien.
Ja, Dino är framtidens Ferrariförare och den som vi möter nästa vecka är ju faktiskt en historisk Ferrariförare, nämligen Stefan Lillövis Johansson, en av de svenskarna som kört Formel 1 och faktiskt den enda som kört för både McLaren och Ferrari.
Mäktigt! Och det ska bli väldigt kul att få höra hur Formel 1 har förändrats sedan den tiden och hur det var där och då. Och ni som nu har lyssnat på det här avsnittet med Dino Begavanovic, framtiden, och ni som läser Annas blogg, ni får ju såklart jättegärna komma med frågor då till Lövis nästa vecka genom att antingen kommentera på bloggen, ni kan mejla till anna.c.andersson@aftonbladet.se och ni kan mejla till filip.lindfors@aftonbladet.se eller kontakta oss, ja, hur fan ni nu vill. Vi har ingen faxmaskin, men folk hittar väl säkert vägar fram och tillbaka. Det är många som ringer till redaktionen ibland och undrar saker. Ibland ringer folk till Sportbladet-redaktionen och frågar vilken kanal går den här matchen på och så vidare. Så ja, om det är någon som vill ringa in och ställa en fråga till podden, gör det! Undrar ni något om Lill-Lövis och hur det har varit att vara Formel 1-förare och köra Ferrari och allt sånt där, så skicka frågor till oss så tar vi upp dem i podden nästa vecka. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat.